Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Då var det dags för Sektpoddens sista avsnitt det här året. Vi heter som vanligt Emma Genbeck och Rigmor Robert och vi har Sektpodden tillsammans. Jag har en gång i tiden varit med i Knutbysekten och numera sjuksköterska och driver podd. Och du är Rigmor?
Jag är läkare, jag är psykoterapeut och analytiker.
Ja, ett nytt avsnitt idag. Och det sista på det här året.
Vad har du i tankarna nu?
Nej, men alltså det som jag har gått och burit på lite, eller burit på men funderat på lite grann, det är faktiskt ett ämne som jag tycker är aktuellt utifrån att vi ofta talar om religiösa sammanhang i Sektpodden ändå, eftersom det tenderar ibland att dra åt lite olika håll. Och då finns det en ledare, pastor, författare som heter Per-Olof Eurell som befinner sig inom de här olika sammanhangen när det gäller pingst, livets ord, trosrörelsen och så vidare. Och han har skrivit en bok som har fått väldigt stor uppståndelse. Därför att hans son, som idag är vuxen, har kommit ut som homosexuell. Vilket i den religiösa världen, i den frikyrkliga världen fortfarande är någonting som man diskuterar fram och tillbaka, är det synd eller inte, och som får väldigt olika, man blir väldigt olika mött utav det här och det kan bli väldigt jobbigt och svårt. Och den här killen har redan som ung tonåring upptäckt det här och hade då gått till sin
egen homosexuella läggning.
Ja, och tog fram det här liksom för sina föräldrar och de höll det hemligt. De försökte hantera det på sitt sätt utifrån sina förutsättningar. Man uppväxt med sitt sätt att se på saker.
Vad är det?
Det här är inte rätt. Det är någonting som inte är naturligt. Det är synd. Och man försökte att, och den här killen var också helt övertygad om det och försökte på alla möjliga sätt att hantera det utifrån det, att bli fri ifrån det. Men ja, och han beskriver också att hans föräldrar gav honom, de gjorde allt de kunde utifrån sina förutsättningar, så det finns liksom inga agg där. Men i vuxen ålder, han bar det här med sig, så kom han till slut till en slutsats att det är inte mig det är fel på, utan det här, jag måste kunna få vara den jag är. Och han kände att han fick en, som man då säger, frid med Gud i det också. Och det här har blivit någonting som i familjen har fått arbeta med och som också sen har blivit offentligt. Och i samband med det så har den här mannen, Per-Olof Eurell, skrivit en bok som heter Verkligheten korrigerar. En bok om homosexualitet i ljuset av Bibeln, historien och mötet med människor. Och hans son heter Gabriel. Där han försöker förklara just det här, hur det har, framförallt hur man blir behandlad och hur det har blivit när man befinner sig i den religiösa kontexten och är homosexuell, att det kan vara svårt hur man blir mött och en önskan om förståelse och så vidare. Jag har inte läst boken, ska jag säga, men jag har hört referat från den och samma. Men det jag vill komma till är inte i första hand vad den här boken säger eller vad man tycker om det på det sättet, utan det är faktiskt det mottagande som den här mannen har fått i religiösa sammanhang.
Man, författaren, pappan.
Pappan, ja, precis.
Gabriels pappa.
Ja, och, för det har blivit en jätteuppståndelse kring det här, där han har fått i mitt tycke otroligt märkliga och många gånger hotfulla uttryck mot sig ifrån kyrkliga ledare eller från vanligt folk som finns i kyrkor. Mycket positivt också, men blandat med otroligt starka uttryck av motstånd på ett sätt som känns som att det har blivit gått över styr. Framförallt på sociala medier har jag läst det. Och det här berörde mig, har berört mig illa utifrån att det här är en människa som har på något sätt öppnat någonting som är svårt och som man har jobbat med och som man har tagit fram ljuset och försöker få hjälp och förståelse kring att arbeta med i det större sammanhanget. Och det gick så långt så att Sebastian Staxet, som ju är en välkänd profil idag inom kyrkligheten.
Han är en omvänd syndare.
Ja, precis. En före detta, han är väl fortfarande rappare, men på andra sidan än vad han var förut med gängkriminalitet och så vidare. Och idag är han då, som man kallar, frälst. Och han har gått ut och skrivit en artikel där han verkligen fördömer det här beteendet som han kallar för vuxenmobbing. Och jag känner att jag ville bara lyfta det, för jag tycker att oavsett vad man har för åsikter kring frågan så behandlar man inte människor på det sättet. Mm. Men det är så starka uttryck.
Jag har följt faktiskt debatten runt den boken och runt den frågan i tidningen Dagen, där man kan se de här tendenserna och hur man försöker liksom att närma sig en inställning som stämmer med hur vi människor i det öppna, fria samhället tänker runt det.
Mm. Ja, och framförallt hitta ett sätt där människor får plats och inte blir illa behandlade.
Men verkligen. Mm. Och det är ju så att man väljer inte sina sexuella tändningsmönster. Man upptäcker dem. Och alla som inte skadar någon annan i sin i att förverkliga det man dras till, de måste ju få, ska ju få finnas och ska få vara som de är.
Ja, och det krävs framförallt respekt för olika åsikter oavsett var man står, men när det inte blir med respekt,
ja, det var ju märkligt.
Det är det då. Så jag tycker jag har blivit illa berörd av det. Jag skulle vilja sända en hälsning till Per-Olof Eurell och hans familj. Jag önskar dem att de har allt de behöver runt omkring sig, för att de har nog haft det ganska tufft, tror jag. Tiden. Mm. Ja, du då, Rigmor. Jag tänker på, sist så pratade vi om det här med polisskandalen. Och det känns som att det fortsätter ju rulla på. Har du något nytt där?
Nej, men jag kan ta det tidlösa perspektivet kanske.
Ja, spännande.
Men det är ju det här att om man tittar, när man gör såna här socialpsykologiska, statistiska undersökningar, så finner man ju det att män med makt attraherar kvinnor. Alltså om kvinnor får välja partner, så väljer de liksom att helst lyfta sig, eller många kvinnor, absolut inte alla, men i statistiska material kan man se det, att en man som är känd, en man som är rik, en man som är högchef har en attraktionskraft på många kvinnor. Och när man tittar på hur det är för männen, när de har kommit upp då ofta i karriären till en sån position, ja, men då är de en bit upp i åren. Och då kan de här, så jag tänker faktiskt, väldigt primitiva strukturerna i, vi tillhör primatsläktet, och då är det så att silverryggen, som är lite av flockledaren då, ja, men han attraherar, så honorna väljer honom som pappa till sina ungar och i parningen då. Och att det är någonting av det som gör att män med makt har möjlighet till att få yngre kvinnor. Och du kan se det i mytologierna, är det väldigt tydligt. Om vi går till de gamla grekerna som vanligt, så ser vi att Zeus, ja, men han var ju trofast gift med Hera, himladrottningen. Men han hade också kärleksförbindelser med Leda, som födde det här tvillingparet åt honom, Europa. Han tog form av en tjur och simmade med prinsessan Europa över Medelhavet till Kreta. Danae, hon blev inlåst i ett torn för att ingen skulle se den. Hennes pappa, föräldrarna, ville inte att hon skulle lockas till någonting innan hon var giftas. När hon skulle vara giftasmogen. Men Zeus såg henne och henne befruktade han i form av ett guldregn som strömmade ner. Och sen har vi ju den här Semele, den unga kvinnan som Zeus närmade sig då. Och då sägs det att den som får se gudens ansikte kan inte överleva det. Och hon föder sen, hon blir sen mamma till Dionysos. Men en liten röst, någon eller några, säger till henne som vet hemligheten att nej, men du måste ju veta vem han är, den du älskar. Nej, jag får inte se hans ansikte. Jo, men det är klart du måste det. Och då sägs det ibland i vissa versioner att det är Zeus hustru Hera som lurar henne. Och sen ser hon det, hans ansikte, bekräver det. Och han säger, gör, be mig inte om det. Jo, det gör hon. Och så brinner hon upp och fostret som blir Dionysos sen räddas. Och det där temat att man inte får se hans ansikte, det ser man ju i folksagan om prins Hatt under jorden. När prinsessan kräver att få se hans ansikte så försvinner han bort i sin förtrollning och sen börjar... hela problematiken. Men det där tänker jag att,
men säga, vad har det med polisen att göra? Nu får du förklara. Ja,
den chefen för polisens Noas underrättelsetjänst, hon hade ett förhållande med sin chef och han tog just den här rollen att hjälpa henne, tror man. Nu är det ju en utredning som pågår, men det som den, de faktauppgifter som har framkommit, inte minst genom docenten och professorn Stefan Holgerssons studie, visar att han antagligen har hjälpt henne fram i karriären, gett henne en tjänst som hon inte hade formella meriter för eller erfarenheter för. Han kan också ha sett till, verkar som, att hon har fått tjänstevapen utan att hon hade han har fått nej två gånger när hon hade begärt det. Hon har fått löneförhöjning och sådana, alltså pengar. Och då är vi där igen att en man i chefsställning kan ha en kärleksrelation och en kvinna i underordnad ställning kan ty sig till honom på det här sättet. Och att det liksom är ett sagomotiv, eller ett arketypiskt motiv som Jung sa, som slår igenom i verklighetslivet. Och då väcker det stort intresse och upprördhet. För då är det som att de här väldigt primitiva impulserna inom oss människor kan gå över. Och i det här fallet en rättsvårdande myndighet, om den blir påverkad av det. Det där tycker jag är intressant.
Jag tänker också när du pratar om det, så tänker jag åt andra hållet att mannen som har chefspositionen har ju också makt över kvinnan som är ett underläge rent maktmässigt också. Så det kan ju också bli ett problem utifrån att det kan utnyttjas, eller hur?
Hur tänker du nu?
Nej, jag tänker att i det här fallet pratar vi om en man och en kvinna. En man som har en maktposition har ju ett... Alltså, det är därför man pratar om att man inte ska ha relationer chef tillsammans med en medarbetare, för att inte en jämnbördig maktrelation.
Nej, men alltså det är som du säger, om den ena parten har någonting att vinna, den andra parten har någonting att vinna, om han har sitt intresse, sin förälskelse som han får förverkliga med henne, och hon har sin förälskelse, men så länge det är dolt, så länge det inte är en öppen relation, så länge det är lite hemligt, så skapar det ju, sen är det som du säger, alltså att det är inte säkert att den är bestående. Och det finns sällan ett lyckligt slut på den här typen av relationer. Som, jag har ju varit företagsläkare en lång tid i en stor organisation. Och det här fenomenet stötte jag ju på många gånger. Och det har varit väldigt lärorikt. För sen har jag ju också som psykoterapeut fått, och analytiker, fått lyssna till både mannen som har hamnat i det här läget. Och han, hur han beskriver sin situation. Och en kvinna som befinner sig i samma läge. Och hur hon beskriver sin situation.
Mm.
Och det är det jag menar med att det här sagomotivet beskriver liksom en bindning som kan uppstå, men som ger komplikationer.
Mm, tror jag det. Ja.
Både medan det pågår och när det hela ska avslutas. Mm. Och det har ju framgått, som jag tänker du var inne på det, att den kvinnliga chefen Linda Stav har ju beskrivit att hon har känt sig förföljd eller ja, lite stalking-fenomen. Men det, hur det där kommer att framstå, det får vi veta om ett par månader när Wikstens utredning presenteras.
Ja. Ja, vi fortsätter att följa det, så får vi se framöver när det blir aktuellt att ta upp det igen, eller hur?
Visst.
Men vi har ju ett helt år bakom oss, som vi har redan nämnt. Jag bara funderar lite igen på Rigmor. Har du några favoritavsnitt som du skulle vilja att vi tittar lite extra på tillbaka och påminner oss om?
Som jag tycker har varit viktiga.
Ja, några sådana här sektpoddens nyårskarameller kanske vi kan kalla det. Har du något sånt?
En smäll baklänges då. Nej, men jag tycker att det avsnittet vi gjorde om ideologisk subversion,
ja, just
det var avsnitt 134, 134. Det tycker jag kanske är något som jag har, som jag har tänkt mycket på och som jag tyckte var lärorikt. Vill jag ska sammanfatta vad det var som...
Ja, men jag tror att vi kan nog behöva bli påminna om vad det betyder, om inte annat vi som...
Ja, alltså det handlar om att göra, åstadkomma en ockupation, att ockupera ett annat land, men att göra det i slow motion.
Mm.
Inte som när Ryssland attackerar Ukraina med granater och tanks och full krig, utan helst ska det ske utan att landet själv märker ett övertagande.
Ja, just det.
Och den som beskrev det här, det var en avhoppad agent från ryska KGB under sovjettiden. Han hette Yuri Besmenov. Och han beskrev hur han hade blivit utbildad i att bryta ner andra nationer inifrån. Och att Sovjetunionen verkligen hade den ambitionen att, och det kan man ju säga, det är ju sektlikt, att man bryter ner dem som ska vara liksom medlemmarna.
Den underordnade.
Ja, den underordnade.
Ja. Mm.
Men det är också så att det här är ingenting nytt som KGB kom på, utan det här är någonting som har förekommit i alla tider.
Mm.
Och den tidiga skrivkonsten i Kina, det var ju då den här författaren brukar kalla Sun Qi. Han skrev sin Krigskonsten, och den är 2500 år gammal, den boken.
Ja.
Och där redan
det har funnits. Ja.
Ja. Så att om vi ska sammanfatta vad det är vi pratar om, så är det alltså en taktik eller en metodik som tar ungefär 25 år att genomföra. Så det är en väldigt långsam process. Där det första faset är att man riktar in sig på de som är unga, tonårsgenerationen, och så liksom man korrumperar dem, man leder dem in emot ytlighet. Man liksom lanserar förebilder som inte är de här bussiga, hjälpsamma personerna, utan tvärtom fräcka, hänsynslösa, coola. Alltså även en gangster kan vara en förebild eller en fascinerande, nästan en idol.
Det låter ju som, jag tänker på gängbildningar, fast det är väldigt mindre skala då.
Ja, men verkligen. Man liksom bryter upp gränsen mellan, i ett tidigare avsnitt så pratade vi om hjälten och brottslingen, eller hjälten och förstöraren, där förstöraren verkligen bryter ner för att sko sig själv. Mm. Så det är liksom det, att man väcker fascinationen för sådana gestalter. Så att då handlar det om att man egentligen försöker demoralisera samhället. Att det inte längre är tydligt, liksom, vad är rätt? Den rättsvårdande myndigheten kallar vi polismakten för. Ja, men om de inte liksom beter sig som de regler de ska försvara och skydda oss andra med, vad blir det då? Det är ett exempel kanske på. Och då så berättade ju den här avhoppade agenten också att på hans tid i KGB så trodde man liksom att det var en spionorganisation, och vi kollade på James Bond-filmer och så. Mm. Men i själva verket så var det kanske bara 10-15% av verksamheten. Mm. För resten, 85-90% av arbetstiden och de arbetande inom organisationen ägnade sig åt tyst, långsam påverkan.
Ja.
Och då när man kommer fram till steg två så börjar det plötsligt gå fortare. För den, man räknar med 2-5 år. Och då har man haft sådana här sovande agenter, så kallade sleepers. Och det kan ha varit journalister, men det kan också vara folk som jobbar i ambassaden. Det kan vara utbytesstudenter. Och nu aktiverar man dem så att de provocerar konflikter mellan grupper. Man radikaliserar aggressioner, motsättningar och mycket media runt att det är bråk, konflikt, radikalisering. Och för vad som händer då? Då uppstår det såna här populistiska politiska rörelser med enfrågepartier, och sen börjar samhället att glida isär i den här fasen. Så de som är väldigt rika, de kommer att bli ännu rikare. De blir rikare, stormrika snabbt. Medan de som är fattiga, som inte har pengar, de står still. Så att nu blir det liksom
ett klyftsamhälle.
Mm. Ja. Mm.
Ja, när du beskriver det här så är det ju, alltså jag kan tycka att det är otäckt just därför att man inte vet. Förstår du vad jag menar? Alltså det, mycket av det du beskriver kan man ju känna igen, men det finns ju där och det finns ju där, och är det då en del av det, eller är det, det kan ju verkligen skapa en rädsla också som man inte heller vill leva med. Man vill inte gå omkring och vara rädd för att sånt här ska ske, men vaksamhet
verkligen. Och känna till det här.
Mm.
Och hålla emot. Och ta reda på fakta. Mm. Och känna igen. Om det. Det är därför jag tyckte det här avsnittet var på något sätt viktigt.
Mm.
Eftersom det är alla länder som bedriver, som befinner sig i krig eller krigsnära tillstånd, håller på med det här.
Mm. Mm.
Och då behöver vi vara medvetna. Mm. För sen kommer fas 3. Och då är det krisen.
Mm.
Då händer det någonting som verkligen, när vi verkligen blir skräckslagna och undrar, vad är nu detta? Krig i Ukraina plötsligt, i Europa. Pandemin, alla liksom, man släcker ner samhället. Och hur blir det nu? 11 september, vad var det här? Mitt i New York, World Trade Center. Alltså det här, att man hamnar i en chockfas. Och vad gör vi människor då?
Och då vill man ha någon som man kan lita på, som kan tala om för en att nu går vi åt det här hållet, nu gör vi si och så. Och så att man kan...
Den gode herden, den starka ledaren.
Mm.
Och då, när vi hittar det, då kan man gå in med den här till synes trygga ledaren. Och då som leder oss över till steg 4 som är slutstationen. Nämligen att man normaliserar något som i det friska samhället inte alls var normalt. Mm. Utan man har förvrängt kulturen, synsättet, människorna. Och då lever man i nutid, innebär det här ett tillstånd som en journalist och filmare har beskrivit, tycker jag, bättre än någon annan jag känner till. Adam Curtis. Och han har lagt ut sina, han kallar det här för hypernormalisering. Han har lagt ut flera filmer som man kan se på YouTube.
Mm.
Som jag rekommenderar. För det är ett tillstånd. När man ger upp. Man är inte riktigt säker på någonting längre. Man har skapat en förvirring som gör att. Nej men jag kan inte lita på den. Jag kan inte lita. Nej men jag vet inte. Jag litar inte på den heller. Och titta här. Och i sektpodden pratar Emma och Rigmor om att det är fel här. Och de gör så där. Och ja, jag rycker på axlarna, jag slår på tvn och tittar på en serie eller Let's Dance istället. Mm. Alltså att man inte längre får ett engagemang på riktigt i hur samhället, hur medmänniskorna, hur styrningen går till.
Det var i alla fall ett väldigt intressant avsnitt som vi kan rekommendera att lyssna på om man vill ha det i sin fulla helhet. Nu fick vi ganska mycket ändå, men ja.
Jag tycker det där var viktigt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ja, har du sett den här dokumentärserien som bara, i och för sig bara ett första avsnitt på SVT som heter Priset vi får betala?
Alla tre avsnitten ligger ute.
Gör de det? Jag har bara sett första.
Ja, men du behöver nästan inte se mer, för det var väldigt långrandigt. Det var same shit. Väldigt, väldigt mycket.
Nej, jag bara tänkte på det. Det handlar ju alltså om influencers som hamnar i att de marknadsför plastikkirurgi och kirurger.
Operationer.
Ja, operationer. Ja. Därför att de får det gratis och de blir liksom deras marknadsförare genom att de gör ingrepp och så bara går det överstyr kan man väl på ett sätt säga. Och de här influencers, de har ju väldigt stor makt faktiskt över...
Över vilka?
Ja, framförallt över unga människor, men jag tror också...
Unga flickor?
Mm.
Alltså det är det
som... Ja, och killar också.
Och killar också. Ja. Så att de... Tänker på. Och de... såg inte längre, många av dem såg inte längre ut som vanliga unga kvinnor. Nej. Utan de hade, ja.
Det kan man ju tala om att normalisera utifrån ett utseende som man skapar dem genom kirurgi till exempel. Mm. Och skapar en prototyp för hur man ska se ut som inte går att se ut om man inte just...
Ja, och det här när man riktar in sig, i det här fallet så kan ju då olika varumärken... De försäljer sig, tjänar väl sina pengar på att
marknadsföra
skönhetspreparat och kläder kanske och så. Men det är väl ett bra exempel på, om jag sa förut, att den här ideologiska subversionen är inriktad på den unga generationen.
Mm.
Att man vrider det till ytlighet och konstigheter liksom, som gör... unga människor osäkra och får tveksamma förebilder.
Mm. Ja, den är
i alla fall. Då vill jag också säga det, att det som är intressant med vårt nervsystem, vår hjärna, att de delar här bakom pannan som har att göra med omdöme, att tänka först, handla sen, inte bara reagera på impulser, och de lär inte vara utvecklade, myeliniserade som det heter, förrän man är 25-30 år.
Mm.
Så att man är nog känslig för påverkan. Som...
Säkert, absolut.
Ja. Mm. Ja, det var ju...
ja, tack för den sammanfattningen.
Har du något program eller avsnitt som du har tänkt efteråt?
Ja, alltså, jag tycker det är svårt att välja, för jag tycker att det finns så många intressanta avsnitt med olika, så jag väljer nog kanske nämna några stycken sådär, så man kan tänka att man kan... Dels så tycker jag att den här den mörka triaden, där vi talar om narcissism och psykopati och machiavellism och sådär, den är jätteintressant, för den återkommer vi ju ofta till, just de, mm. de typerna, personlighetstyperna, för de finns ofta med i sektsammanhang och dysfunktionella relationer. De här som parasiterar på andra och äter upp andra människors inifrån liksom. Mm. Så den är intressant, för den har man, lyssnar man på det avsnittet så tror jag också man får ganska mycket grundkunskap för vad som sker i sekter utifrån de här personlighetstyperna som ofta finns med.
Mm. De dyssociala personlighetssyndromen, mm. alltså om vi med sociala personlighetsprofiler menar att ja, men vi strävar till uppriktighet och bra relationer och att vi tillsammans ska ha ett bra samhälle eller ett bra samfund, så kommer det in personer som till synes är nästan för bra för att vara sanna.
Mm.
Och visar sig vara det då, för att de istället har det här dyssociala personlighetssyndromet där man inte har medkänsla, man inte har medlidande, när man inte har samvete, när man inte ångrar sig, utan kör vidare på ett lättsinnigt sätt och inte har heller konsekvenstänkandet framåt.
Ja, och jag tänker att det är väldigt bra, tycker jag, därför att samhället, jag tycker jag hör mycket om de här bitarna. Man talar mycket om det i radio, tv, böcker skrivs, så att man lyfter, och det är väldigt bra att man blir informerad och uppdaterad kring de här.
Ja. Men har du tänkt på det? Det är väldigt vanligt då att säga, ja, jag har verkligen haft en chef som var psykopat. Ja, mitt ex, han eller hon var verkligen en psykopat.
Men man dras ju med de uttrycken också lite kanske.
Ja, man ser det hos, det jag skulle säga var att man ser det hos andra.
Ja, man ser inte sig själv.
Nej. Jag läste faktiskt en artikel i DN häromdagen om en psykiater på Huddinge sjukhus som har särskilt specialiserat sig på att försöka bistå patienter som har en sån här elakartad narcissism.
Mm.
Och han beskrev det som, han sa någonting som jag reagerade lite emot, för han sa att det finns två typer av personligheter med narcissism. Men han kanske menade det jag menar, att det är finns två faser i den narcissistiska problematiken. För han sa mycket riktigt
att det inte är personlighetstyper utan faser som personlighetstypen pendlar mellan mer, tänker du?
Ja, absolut. Mm. Kommer du ihåg sagan när Narcissus älskar sig själv ser den här speglar sig i vattenytan och liksom solstrålarna som skiner genom håret, det blir som en aura. Men sen får han ju den här putten i baken.
Och hamnar rakt ner i vattnet.
Och då är det kallt, svart, djupt. Och det han sa då, det var att så länge, eller den här personen är i det här grandiosa med storhetsidéer och känner sig fantastisk och lite överdriven i förväntningarna på att bli uppskattad för det och kanske gå bra också och trivs med att vara i centrum, och så kommer de inte till psykiatrin. Nej. Inte där. Men när de har billigt talat plumsat ner i det svarta djupet, när depressionen kommer, när motgång, för att man är så sårbar för, det kan vara en recension som är kritisk av något man har gjort, om man är en sen personlighet och tycker om att ha den formen av uppmärksamhet för det man gör, eller om man får en motgång eller en besvikelse i kärlek eller vad, någon form av motgång, så liksom dippar man, och dippar så djupt. Från höjden faller man.
Mm.
Och då, men han har enligt en modell som är utvecklad utomlands tagit upp ett sätt att försöka hjälpa de personerna till självinsikt. Och då kan man ju tänka sig att det naturligtvis, när det lyfter igen, att de har hjälp av den självkännedomen.
Ja, precis.
Men det skulle utvärderas.
Den här sociala korsetten som du brukar nämna.
Ja, den sociala korsetten, det måste ju vi i omgivningen stå för. För det är ju just bristen på de här bristtillstånden som jag nämnde. Att begränsa sig själv och kunna se sig själv med andras ögon.
Ja, men det låter som en bra kombination med den sociala korsetten och att möjligtvis då få en insikt så att man kan hantera det. Det är väl jättebra. Ja, nej, men den tänkte jag på, för jag tycker att den är viktig i många av våra avsnitt, så kommer den igen.
Ja.
Den mörka triaden och det vi pratar om där.
Ja.
Mm. Men sen tänkte jag också faktiskt på ett avsnitt som jag tycker rent personligt var väldigt känslosamt, och det var den här Little Brain in the Heart som vi gjorde, avsnitt 144, när vi hade ett avsnitt efter sommaren där, när vi hade haft många repriser och vi lite grann avrundade och sen hade vi en paus. Det var ju då efter att min pappa hade avlidit och sådär, så och det var ett väldigt fint avsnitt tycker jag, ett väldigt fint samtal och som jag bar med mig, inte bara som ett sektpodden avsnitt utan mer.
Men det där, ja. Jag är glad att du nämner det faktiskt, för the little brain in the heart, det är ju alltså neurokardiologer som upptäcktes så sent som för kanske 10 år sedan. När man börjar titta på, om man ser ett hjärta så ligger det ju i sin lilla hjärtsäck, perikardiet. Och sen så är det lite kärl och det ser ut som lite bindväv, det ser ut som lite fettväv i strukturerna som rundar av själva hjärtats organ. Och så har man börjat titta då på de här mellanstrukturerna och sett, nej men det är ju nervceller, de ser ut som hjärnceller. Men vad är det här? Och så kom då forskningen fram till att det här lilla organet som ligger liksom runt vårt hjärta ser ut att fungera som ett, ja, men som ett litet hjärta för sig själv, men som har förbindelse
liten,
också
med... En liten hjärna menar du?
Förlåt, en liten hjärna. En liten hjärna som har förbindelse med den stora hjärnan uppe i skallen, men också förbindelse med hormonsystemet och med ryggmärgen och reflexerna och så. Att, och vet du, jag som lever med djur, med min häst, mina hundar, alltså sociala djur. Jag ser fram emot att djurforskarna, fysiologerna som håller på med djurens organ ska titta efter, för jag har en stark känsla av att både mitt sto och andra hästar och hundarna och djuren vi lever med kan ha, man inte så stor hjärna kanske i sin skalle,
men de har förståelse i hjärtat.
Ja, men det känns, så.
Ja.
De kommunicerar och läser oss och förstår oss och kan kommunicera med oss.
Ja, men och det finns ju någonting hos oss människor också där man, när man möter en människa och man finner på något sätt att det här är ett hjärta, man brukar tala om ett hjärta som möter ett hjärta.
Ja,
det är någonting annat än att man bara förstår varandra rent logiskt eller intellektuellt eller har ett samtal om någonting. Men när det finns någonting annat av en känslomässig förståelse, så är det nog den där lilla hjärnan i hjärtat som är aktivt.
Och väldigt tydligt när man får kontakt med små barn som inte har ett språk än.
Mm.
Eller som i vårt yrke, när man får kontakt med en patient som kanske har, är så nedsatt att han eller hon har förlorat sin språkförmåga. Man ändå kan kommunicera och att man använder någon annan del av sig. Och det här har ju poeterna, sagoberättarna, men också de religiösa förkunnarna sagt i alla tider.
Verkligen.
Den lilla hjärnan.
Det är avsnittet. Vad tyckte jag om? Så det kan jag rekommendera att lyssna på. 144, som sagt var. Ja, men som sagt, det finns jättemånga avsnitt, men vi behöver inte nämna alla här. Man kan själv gå tillbaka om man är intresserad. Har du något annat som du...
Ja, men om jag då skulle ta ett sista avsnitt, så är det ju att detta som händer i Ryssland. När Ryssland angrep Ukraina så kan man diskutera om det fanns en provokation från väst, som man säger i Ryssland. Men man kan också undra, vart leder det här? Och jag tänkte, istället för att jag pratar om det, så skulle jag kunna referera lite ur ett mejl som vi fick av en av våra lyssnare, som kallar sig en trofast lyssnare.
Det låter bra, tackar vi för.
Och då hade han hört på, alltså det här mejlet fick vi 5 maj. Jag kommer inte ihåg vilket riktigt avsnitt, men det var, vi hade ett antal avsnitt där. Men då säger han så här att han tycker han ser framför sig efter vårat avsnitt 1600-talets outvecklade land med olika folkslag som ännu inte höll samman av någon nämnvärd administration, och där den stora ryska litteraturen fanns inte överhuvudtaget. Och så ser vi Peter den store som besökte Europa och ville bygga upp sitt Sankt Petersburg som en metropol runt den här idén att inspireras av europeiskt framåtskridande, politiskt, administrativt, kulturellt, religiöst och tekniskt. Och så tycker han att vi hade belyst spänningarna inom de här områdena mellan då den traditionella metropolen Moskva och den här nya, mer europeiserade metropolen Sankt Petersburg, som under Lenins tid då bytte namn till Leningrad. Och ytterligare en idé då som grundade den nya visionen om ett kommunistiskt Ryssland. Och så skriver han att han tycker sig se nu filosoferna, de hemliga ordnarna som har gett inspiration till den otroliga ryska utvecklingen, som för oss i väst brukar vara helt okänd. Och till sist nutiden med den ryska ledningens uppfattning om väst som en dekadent kultur. En kultur som behöver reformeras med rysk hjälp till en ny välsignad världsordning.
Hej.
Och där vi hade då avslutat det här avsnittet med den kusliga fotnoten att Putin har rådgivare som inspireras av den här storryska idén. Och det är ju då Alexander Dugin som jag hade pratat om, som brukar till och med kallas Putins Rasputin.
Mm.
Rasputin som var rådgivare åt den här charlatanen som var rådgivare till den sista tsaren. Och att Putin själv hade sagt för invasionen i Ukraina att nu är det dags för honom att bli historisk. Och när han, våran läsare, eller lyssnare här, sammanfattar det, så säger han, avslutar han ett betydligt längre mejl än det här jag citerar med att skriva att ifall jag fick önska mig något riktigt varmt så vore det att ni, Emma och Rigmor, låter oss ta del av ett poddavsnitt som baserat på det här ni målar ut nu tittar lite framåt om de här sakerna. Om att inte kanske försöka tillverka något recept, men ni kanske ändå kan peka på lite hoppfulla saker som trots allt pågår och där fler än ni båda tänkt över det.
Mm. Får vi ta med oss framåt?
Vi får återkomma till Ryssland.
Ja, framåt, Rigmor. Nu är snart det här året slut och vi kommer att komma tillbaka med fler avsnitt. Vad har vi på lut? Har vi någonting som ligger framåt?
Visst har
vi
det.
Mm.
Jag har ärligt talat en ganska lång lista. Mm. Men säg, har du någon lista?
Ja, vi kanske bara ska med några få saker som jag tänkt visst. På. Bara för att ge lite så här cliffhangers till våra lyssnare. Nej, men faktum är att jag fick ett jätteintressant, eller vi fick ett jätteintressant mail från en lyssnare som önskade att vi skulle kunna prata lite grann utifrån en studie som den här lyssnaren hade läst. Och det här lät jätteintressant. Det var en studie, vi ska se här så jag tar fram så att jag säger rätt här bara, som så här heter den, Integration of Sexual Trauma in a Religious Narrative, Transformation, Resolution and Growth Among Contemplative Nuns. Alltså det här handlar om nunnor som har blivit utsatta för sexuella övergrepp av präster och hur de resonerar kring det här. Och den här lyssnaren tog fram just att de hade talat om att de såg det som en del av att de var en del av Jesu lidande i det här, att de liksom blandade ihop det. Och hon tyckte att det skulle vara intressant att prata om det här, både utifrån att man, det här med celibatet, vad det gör med människor och ja, de sektlika. Och det vore väl intressant.
Verkligen.
Vi får läsa den studien och återkomma till det. Så det är ett exempel på något som vi skulle kunna prata om.
Jag vill bara direkt göra en, jag får bara en direkt en sån här association att det här med alltså nunnor, då är vi den katolska, inom den katolska sfären, och att det är något fascinerande när de som ska leva i kyskhet har avgivit kyskhetslöfte ändå i det här fallet traumatiserar, att det handlar om övergrepp. Det låter ju det låter som den riktigt mörka sidan av det. Men att det också finns en fascination som man kan se i litteraturen. En av mina favoritböcker, det har jag nämnt då, att Eyvind Johnson har betytt så mycket för mig. Och han skrev, 1949 kom den boken ut som heter Drömmar om rosor och eld. Och där han beskriver häxprocessernas tid, hur en präst som heter Urbain Grenier får en kärleksförbindelse. Och då överskrider den här gränsen. Och i det fallet så är det inte kvinnan som kanske blir traumatiserad annat än indirekt. Men han blir själv liksom betraktad som en häxmästare. Mm-hmm. Men man kan också tänka på Selma Lagerlöf som 1891 debuterade med Gösta Berlings saga.
Mm.
Det var också den karismatiska prästen som var en syndare.
Jo, men det finns ju någonting av det här när man går över gränsen.
Ja.
Och ja, som fascinerar och återkommer inom litteratur och film och
verklighet.
Och verklighet, absolut. Ja, men så det är ett ämne. Men sen så har vi fått fler önskningar.
Ja.
Ja. Vi har ju fått faktiskt flera som har frågat efter att vi skulle göra ett program om Clark Olofsson.
Ja.
Dels utifrån den här intervjun som Malou von Sivers har gjort med honom. Men också utifrån serien som Netflix har släppt.
Mm-hmm.
Om just det. Clark Olofsson och hela det här dramat. Ja, men
det tycker jag vi ska göra. Mm. Därför att han är ju ett väldigt bra exempel på när man till och med gör en film. Serie om hans liv. Det är verkligen exempel på när man gör nästan snudd på hjälte.
Ja, men det är ju lite grann åt det hållet. Jag vet inte om du kommer ihåg att jag var faktiskt med i en artikel i Göteborgs-Posten där man faktiskt just pratar om problemet när man gör verkliga händelser till film och fiktion. Att man liksom blandar det här och kanske också liksom verklighetens problematik och sådär.
Apropå Knutby var
det? Ja, det var apropå Knutby, men då gjorde de också just om Clark Olofsson.
Okay.
Så att de intervjuade även Alexander Skarsgård, är det väl som spelar?
Nej. Bill
Skarsgård. Ja, de intervjuade honom och sådär också.
Ja.
Så att, nej men så det vore väl någonting och kanske...
Det tycker jag vi ska göra. Jag har inte sett filmen, men då ska jag göra det. Men jag såg intervjun med Malou von Sivers, och där sitter han ju och pratar om att han har varit lite grann, framställer sig som lite av en gentleman, och han har varit liksom
han tycker nog det också.
Ja, kvinnorna har ju fallit för honom, det vill säga han har barn med flera kvinnor trots att det är ju helt känt, och det är ju så att det fenomen som min gamla lärare då, Nils Bejerot, myntade Stockholmssyndromet.
Och som är världskänt.
Som används. Ja, vad betyder det?
Ja, det kommer ifrån...
Ja, men jag menar, vet du, hur skulle du definiera Stockholmssyndromet?
Ja, men det är ju just det att offren i det här sammanhanget, de som har blivit kidnappade och som hålls som gisslan, att de faktiskt blir förälskade i sin förövare och att de liksom går till honom istället och försvarar honom. Och till och med då vill inleda kärleksförhållanden med.
Ja, och även om det inte går till förälskelse och kärlek, så tyr man sig. Man är mer rädd för de som kommer utifrån. Så man fortsätter liksom att ty sig till den närmaste som har makt över mitt liv här och nu.
Och det visar ju den här serien när man får följa.
Jaha, ja men jag ska se den också. Så det nappar vi på.
Det nappar vi på.
Något annat som jag vill att vi tar upp, det är fenomenet med den speciella kulturen i Silicon Valley. Nu är ju Elon Musk väldigt mycket på tapeten. Han hade köpt Twitter och så vidare. Och jag har ett ambivalent förhållande till honom, därför att jag kör hans bilar.
Ja, just det.
Och din älskar
fina,
dem.
Gröna Tesla.
Ja, men jag älskar min elektriska bil. Men jag tycker det är bedrövligt att han håller på med det här med raketer. Så det går liksom inte riktigt ihop för mig. Men Elon Musk är också del av en kultur som är väldigt speciell i Silicon Valley. När jag var 12 år på IBM så var det liksom en av de tidiga IT-företagen på den tiden. Jag lärde känna liksom vad många ifrån Sverige som rekryterades, som värvades över dit. Och där har ju uppstått en slags halvandlig, halvokult, halveventmässig ritual varje år som kallas Burning Man.
Mm.
Och från början så gjorde man de här...
Som en stor festival nästan, kan man väl säga att det, eller?
Ja, kanske. Men kanske. Med inte fest, den är inte fest, den är inte barntillåten, den är konstig. Nej. Den är, har liksom okulta inslag. Och som ett uttryck för någonting speciellt i den här kulturen. Nu har den flyttats, så det är ute i ett ökande område. Men man gör spektakulära installationer och tekniska grejer. Så det skulle jag vilja prata om.
Mm.
För det är en händelse som... Mm. Ja.
Ja, men då tycker jag att vi återkommer till det. Ja, vi har i alla fall uppslag att fortsätta med nästa år, Rigmor.
Vi har det, vet du. Och jag som är lite inne på sagor, jag vill säga det också, att något som jag skulle, som inte har kommit in på, det är Peter Bryngelsson. Han skrev en bok som heter Sagan om ringen. Och då är det Tolkiens Sagan om ringen bok förstås. Men han har beskrivit väldigt på ett oväntat sätt hur Sagan om ringen har liksom funnits som inspiration, men också som någon slags vad ska vi kalla det för? Nej, men som någon slags haft impact på musikrörelser, musikstilar. Han är ju musiker, Peter Bryngelsson också. Men hur det här tänkandet runt Sagan om ringen, ont och gott i de formerna, inte bara har påverkat film, litteratur, musik, utan kanske haft även en vidare social kulturell inverkan. Det tänkte jag vore kul att prata om.
Mm. Men ja, vi har att göra, Rigmor. Så vi fortsätter här helt enkelt. Men vi tar en liten bensträckare över ja, men i väntan på nästa år. Så att vi tar någon vecka ledigt.
Ja, var befinner du dig då?
Ja, då befinner jag mig säkerligen neråt Göteborg och Västergötland och försöker att möta upp familjen lite grann och sådär.
Ja, där. Mina släktingar där.
Efter nyår, eller nyår och framåt där.
Jag är
så
kvar.
Det kommer vi.
Ja, jag är kvar och väntar på dig här.
Ja, det är bra det.
Och vi önskar våra lyssnare riktigt gott nytt år.
Det gör vi. Gott nytt år.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.